Innan jag vill fortsätta med vår serie om Jesu budskap så kände jag faktiskt när jag satt här att Gud ville förmedla ett budskap. Det är, jag såg framför mig en dörr som lutade. Det var ingen rak dörr utan det var en dörr som lutade. Och jag såg hur någon kände på den dörren och var på väg in genom den dörren. Men så hörde jag ett varningens ord där Herren säger, gå inte genom den dörren där du just nu känner på den. Och du funderar om du ska gå igenom den. För när du väl har gått igenom den dörren så går det inte att öppna den igen från insidan. Det är ingen bra väg. Jag älskar dig. Och jag ber dig att inte gå igenom den dörren, säger Herren. Som du just nu funderar på att gå igenom. Herre, tack att du älskar oss så mycket att du bryr dig om oss. Och du vill att vi ska må bra. Du vill att vi ska vara välsignade. Du vill att vi ska verkligen vara får i din jord där du får vara herden. Tack Herre, att det är enbart kärlekens och fridens tankar som du har över oss. Vi bara prisar dig, upphöjer ditt namn. Amen. Amen. Jag blev så glad över allt det som redan har sagts och sjungits. Jag bara kände en röd linje igen där som jag tror att den helige ande har förberett. Och det är alltid fantastiskt att få se detta. Lite rätt blev jag. När Mattias började och sa så här att jag tar två ord som kommer direkt efter det att folk har blivit mättat. De här 5000 tänker jag, oj det är ju mitt budskap idag. Men så är det så fantastiskt att Guds ord är så rik. Så det var helt andra sammanhang som du lyfte fram. Så jag kunde släppa rädslan. Och det är också budskapet, var inte rädda. Och då läser jag ifrån Johannes, det 6:e kapitlet, och så verserna 16 till och med 21. Johannes 6, verserna 16 till och med 21. När det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär en halv mil ut fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten och de blev förskräckta. Men han sa det till dem, det är jag, var inte rädda. Då ville de ta upp honom i båten och strax var båten framme vid stranden dit de var på väg. När vi läser de här verserna då har vi gjort ett stort hopp i tiden. Det sista vi läste, då var Jesus fortfarande i Jerusalem. Alltså i kapitel 5. Då var det lövhyddohögtid i Jerusalem och den är ju på hösten. Nu så läser vi faktiskt här i kapitel 6 och vers 4 att vi är framme vid judarnas påsk. Och påsken den är ju någon gång här mot slutet av mars, början på april, precis som hos oss, även judarnas påsk. Och det vill säga vi har gjort ett hopp på ett halvt år. Och det kan vara rätt så intressant när vi läser i evangelierna. Vi tror att det händer, det händer, det händer, det händer. Och visst gjorde det. Men ibland har det faktiskt gått rätt så mycket tid mellan händelserna också. Bara en liten iakttagelse. För nu har vi gjort ett hopp på ett halvt år och är framme vid judarnas påsk. Jesus, han har lämnat Jerusalem och nu går han runt här och predikar i Galileen runt omkring sjön Genesaret. Och precis som Mattias också redan nämnde, Jesus har i det som hände innan texten här, han har mättat 5000 människor. Och Mattias, han tillägger att det var 5000 män förutom kvinnor och barn. Så vi vet inte exakt hur många de var, men det var minst 5000 män. Och evangelisten Markus, han poängterar när han berättar om samma händelse att de satte sig ner i gröngräset innan de fick sin fiskmiddag. Är det någon av er som har varit i Israel på sommaren eller hösten? Några har varit där på hösten. Och då är min fråga enkelt. Finns det mycket gröngräs på sommaren och på hösten i Israel? Nej, det är rätt så brunbränt. Och det som är gräs i vanliga fall på våren, det är bara torrt. Och det finns tistlar och det är inte roligt att sätta sig ner mellan sten och det torra gräset och tistlarna. Men här står det att det var gröngräset de fick sätta sig ner på och äta sin mat. Och då tänkte jag, fantastiskt. In i det minsta lilla detalj kan vi se att Guds ord stämmer. För påsken är på våren. Och Markus, han tillägger att det finns mycket gröngräs där de kunde lägra sig. Jag menar, varför står det där i texterna? Är det bara för att måla ut berättelsen? Nej, jag tror att det ska ge oss ännu större tilltro. Att det är faktiskt sant, det som berättas. Guds ord är trovärdigt. Halleluja! Så folket, de blir så begeistrade av denne Jesus att de ville göra honom till kung, står det. Och detta med våld. Men det var inte Jesus införstått med. Han visste ju hans tid var inte ännu att bli kung. Han kommer igen. Han kommer snart. Och då kommer han som kung. Men denna gång, den här första gången, kom han som lammet som skulle bli slaktat. Han kom inte för att bli kung och driva romarna på flykt. Så han drar sig undan, står det i texterna. Upp till berget, helt ensam. Och en annan av evangelisterna lägger till för att be. Och det här är något som vi verkligen kan lära oss av Jesus. Att vi drar oss undan med jämna mellanrum. Bort från allt och alla. För att ha tid med vår far i himmelen. Vi behöver det. Om Jesus behövde det, hur mycket mer behöver vi det? Att vi hittar de här stunderna, de här tiderna. Och varför inte en dag eller en helg där vi drar oss undan? Bara för att vara tillsammans med Jesus och med fadern i bön. Jesus gjorde det i alla fall. Och så står det, när det blev kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt och Jesus hade fortfarande inte kommit till dem. Och både Matteus och Markus berättar att Jesus faktiskt hade befallt dem att åka över till andra sidan sjön. Det är ett befäl. Så när lärjungarna går ner till sjön och stiger in i båten, då gör de precis som Jesus har sagt. De går i Guds vilja. Och det är faktiskt också en viktig sak här i sammanhanget. De var inte ute på sjön för att göra sin egen grej. De var inte ute på vift där de kunde ha roligt utan Jesus. Utan de var där ute när det blev mörkt i båten på Jesu befallning, i Guds vilja. När mörkret föll och Jesus ännu inte hade kommit till dem, tilltog svårigheterna. Eller hur? Det står det blåste hårt och sjön började gå hög. De är i Guds vilja. De gör vad Jesus säger. Och ändå så uppstår svårigheter. Så den som profeterar över ditt liv och säger bara du tror rätt på Jesus så kommer du aldrig hamna i några svårigheter. Han eller hon är en falsk profet. Lärjungarna var i Herrens vilja och hamnade mitt i smeten, om man får säga så. Vi har inget sådant löfte. Tvärtom, Jesus säger, ta på dig ditt kors och följ mig. Vi ska ta på oss korset och följa korsets man. På ett annat ställe säger Jesus, har de förföljt mästaren? Då kommer de att förfölja er också. Vi ska inte räkna med något annat. Så Jesus lovar oss aldrig ett liv på rosor. Jag har aldrig riktigt förstått den bilden. För jag menar, att leva på rosor, det tänker jag mig, det kan vara rätt så obehagligt med alla törnor. Men ni förstår bilden. Och jag tror att den dagen kyrkan kommer att vara helt accepterad av världen, då har kyrkan förlorat sin sälta. Så den bilden, den föreställningen att vi ska bli älskade av alla, vi ska vara omfamnade av samhället, den bilden är inte något mål vi ska sträva efter. Vi ska följa Jesus, vi ska göra hans vilja. Och sen må det gå oss som det går. Jag tänker på de här tre vänner till Daniel. När de vägrar att falla ner inför den här statyn. När de vägrar att tillbe alla dessa avgudar. Och så blir de kallade till kungen. Vad är det de säger? Jo, först säger kungen, tror ni att eran Gud ska rädda er? För vi kommer att tända på här 7 gånger värre än i vanliga fall. Men vad säger dessa tre vänner? Vi tror att vår Gud kan bevara oss. Men även om han inte gör det, även om vi skulle dö i den här elden, så kommer vi ändå inte att böja våra knä inför dig och avgudarna. Det är Guds ande, den Guds ande som jag hoppas att vi låter oss fyllas. Att vi säger, vi står upp för Jesus, det må det gå för oss. Hur det än går. Så var inte förvånat om det blåser hårt omkring dig. Tro inte att något ovanligt sker dig när sjön börjar gå hög. Du kanske har kommit ut på sjön, precis som lärjungarna, en halv mil på ungefär, 25-30 stadier står det i vissa översättningar. Det är ungefär så, det är en 4,7-5,7 kilometer. Och du ser ingen ljusning, det är mörkt och det är svårigheter runt omkring dig. Då vill jag säga så här, med mycket medlidande, men det gör inget. Så länge du vet att du är i Guds vilja, så ro på. Ge inte upp. Bara du vet att du är Guds vilja. Och du kanske upplever som de här lärjungarna att Jesus han är långt borta. Men du får vara säker på att Jesus han ser dig just nu. Jag tycker det är så fantastiskt det Markus berättar i samma händelse här. I Markus 6, verserna 47 och 48. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur lärjungarna slet med rodden för de hade vinden emot sig. Så ta lärjungarnas situation. De hade bara svårigheter. De hade bara kämpigt. Och Jesus var långt borta. Och det var mörkt. Det var deras situation. Men ta och se det från Jesus sida. Han ser genom mörkret. Han ser genom svårigheterna. Han är inte så långt borta att han inte ser. Han såg hur lärjungarna slet med rodden. Jesus, han ser oss. Han ser dig och vet hur du sliter och kämpar. Du kanske tycker också som lärjungarna att det är ju bara motvind i mitt liv just nu. Men Jesus ser dig som han såg lärjungarna. Men Jesus han inte bara ser oss utan han är på väg att hjälpa. Det är det som är det fantastiska. Kom ihåg, Jesus han är på väg att hjälpa dig. Vi läser i vers 48. Mot slutet av natten kom han till dem gående på sjön. Mot slutet av natten. Egentligen så står det där i grundtexten vid fjärde nattväkten. Jag tror så stod det också 1917 års översättning. Ibland är de här äldre översättningarna bättre än de nya. Eller tydligare. Den fjärde nattväkten, det är nämligen någon gång mellan klockan 03.00 och 06.00. Det är den fjärde nattväkten. Sent på natten. Då kommer Jesus till lärjungarna. Men hallå Jesus. Är det inte lite väl sent? När började de ro? När det börjar bli mörkt? I mars, april i Israel blir det mörkt. Ja, så där kring 6, 6:30, 6:30 senast. Och då har de alltså rodd i minst 8 timmar. Kunde inte Jesus ha kommit efter bara en halvtimme eller en timme? Varför behövde de slita där i 8 timmar? Vi kan ha olika teorier om det, men ingen kan vara helt säker på det. Men det som är säkert och det som är viktigt, det är Jesus, han kom. Och han kom innan det var för sent. Jesus, han såg och han kom. Och han kom gåendes på vatten. Vi kan aldrig klura ut på vilket sätt Jesus kommer. För han är Gud. Han har alla möjligheter. Och han kan komma precis på det sättet han vill. Och precis när han vill. Han är så mycket större. Och han har möjligheter när vi bara ser problem. Människor kan proklamera, yes we can. Och vi kan mycket. Men Jesus, han kan så mycket mer. Han kan allt. Det konstiga är, när Jesus väl kommer, då är vi oftast inte förberedda på det sättet han kommer. Vi är inte förberedda att ta emot hans hjälp på det sättet han kommer, eller hur? För vi har våra idéer. Vi tycker det är si eller det är så det ska vara. Det är, ja, vi har hört kanske hur det har hänt i Brasilien. Och nu ska det ske på samma sätt här. Eller i Jakutsk i Sibirien. Jag vet inte var det namnet kom ifrån just nu, men det är långt borta i alla fall. Och så tittar vi på hur har det skett. Ja, men så här ska det ske i Landskrona. Och så är vi inte förberedda när det väl händer. Lärjungarna i vers 19. Lärjungarna blev förskräckta. Och igen de andra evangelisterna lägger till att de trodde att det var ett spöke som kom där. Gåendes mitt i natten på vattnet. Jag menar, vad skulle jag ha tänkt? Här kommer det någon gåendes på vattnet mitt i natten i stormen på vågorna. Hade jag direkt sagt, ja men halleluja. Det är så oväntat. Men det visar ju också att Gud, han är obegränsad. Han kan komma precis på vilket sätt han vill. Och han har så många möjligheter. Är vi förberedda på Guds övernaturliga vägar? För det var övernaturligt. Är vi beredda på Guds övernaturliga vägar? Räknar du med att Jesus kan gripa in på ett helt oväntat sätt? Räknar vi som församling med att Gud svarar på våra böner? Hur många tisdagar har vi nu bett om väckelse? Maja, i hur många år? I 70 år. Ja, men det är välsignat. 70 är ett bra tal. Då kanske 71 får bli genombrottet. Men tror vi att Gud kommer att svara på våra böner om väckelse? Men han kanske kommer att göra det på ett helt annat sätt än vad vi har på våran näthinna. De här inre bilderna kanske inte stämmer in på det som han väljer. Han kom och de blev förskräckta. Så kom ihåg, Jesus han ser vår nöd. Han känner till svårigheterna som vi upplever. Jesus är här för att hjälpa oss. Och så in i lärjungarnas förskräckelse hör vi Jesu budskap. Och vi är ju fortfarande som sagt på den här serien om Jesu budskap till oss enligt Johannes evangeliet. För här kommer hans budskap till lärjungarna först men också till oss idag. Vi som sitter här. Här kommer alltså Jesu budskap. Där han säger, det är jag. Var inte rädda. Vilket fantastiskt budskap. Och egentligen står det så som det stod i 1917 års översättning. Var vi gott mod. Och det hade vi i första sången vi sjöng. Han ger oss mod att leva. Var vi gott mod, säger Jesus till lärjungarna egentligen. Det är jag. Så låt inte modet falla. Ge inte upp. Ta till dig modet. Varför? Jo, för Jesus är här. Det är det som ger oss hopp och mod och kraft. Och som ger oss lugn och ro också. Låt inte modet falla, för nu kommer Jesus in i bilden. Han säger, du det är jag. Det är jag. Du är inte själv. Du är inte ensam. Jag som är den store jag är. Jag som har all makt i himlen och på jorden. Jag är här. I din situation. Det som just nu är för dig en stark vind och höga vågor. Jesus säger, ja men jag är ju här. Det är jag som har skapat himmel och jord. Och också vinden och vågorna. Jag är här. Jag som är den första och den sista. Det finns ingenting som kan falla utanför den här parentesen som han är, den första och den sista. Och det är jag som har älskat dig och älskar dig så till den grad att jag har gett mitt liv för dig. Jag är här. Och då förändras bilden omedelbart här i texten också. Lärjungarna vill ta upp honom i båten, men då var de redan framme. Vinden och vågorna, alltså den här olösbara situationen, den var som bortblåst. De var framme. Det var Jesu budskap till lärjungarna på sjön Genesaret den gången. Och det är hans budskap till oss idag. Var inte rädd. Ta till dig mod. Varför? För jag tror på att du ska kunna lösa det. För jag tror att du är tillräckligt intelligent. För jag tror att du har varit kristen tillräckligt länge. Nej, nej, nej. Var inte rädd, för jag är här. Det är det som är hemligheten. Är det inte så som när en mor eller en far tar barnet upp i sin famn. När de har drömt en mardröm och kommer skrikandes in till föräldrarna. Eller kanske har ramlat och slagit sig och det blöder lite grann på knäet. Och de skriker som om de är på väg att dö. Men då tar vi dem i famnen och säger shh. Vad säger vi då? Jag är ju här. Det är bra nu. Det är det Jesus säger till lärjungarna. Shh, shh, det är bra. Jag är här. Och det är ju samma sak. Fast ännu bättre. För den hjälp och den tröst som Jesus kan ge oss. Den är ju obegränsad. En far och en mors möjligheter, de är begränsade. Men hans är ju obegränsade. Var inte rädd, säger Jesus. Och det säger han till dem som har gett sina liv till honom. Han säger till lärjungarna. Han säger till dem som går i hans vilja. De var ju i den situationen för de gjorde som han sa. Var inte rädd för det som berör ditt eget liv. Var inte rädd för det som berör din familj eller dina vänners liv. Var inte rädd för det som har varit, för det som är och inte ens för det som ska komma. Jag är här. Och det gäller till och med övergången från livet här på jorden till livet hemma hos Jesus. Då går han med oss. Vi sjunger en sång som jag också gillar att sjunga, för den är allvarligt. Där du går över floden går du ensam. Är det någon som har sjungit den förut? Men det finns något i den här sången som jag inte gillar. För jag kommer inte gå ensam. Det sången vill säga att du kan inte stötta dig på någon jordisk hjälp. Och så till vidare är det ju ett bra budskap. Men jag vill gärna lägga in detta att där du går i floden går du inte ensam. För Jesus är där också. Hela vägen. Så ta till dig detta fantastiska budskap. Om du inte är säker på att du är i Guds vilja. Ja, men då får vi göra som många har gjort förut. Då får vi gå till Herren i bön och be honom, visa mig din väg, visa mig din vilja. Så att jag får leva i den här fantastiska tryggheten, att jag får ta till mig de här orden, var inte rädd, jag är med dig. Du kanske har sagt ja till Jesus, men du är medveten om att du inte är just i den här båten du skulle vara. Du kanske sitter bildligt talat i ett femstjärnigt hotell vid sjön Genesarets strand. Spelar tv-spel och tittar på tv och går till bastu. Och nu är det inget ord mot finska bastun. Men ni förstår bilden att man kan vara tillhöra Jesus, men man är inte där i den här båten. Man är inte i Guds vilja. Vi kanske har valt att njuta av livet mer än att fråga efter Herrens vilja. Ja, då får vi ju som sagt lyssna till vad den helige ande vill säga till oss. Och så kan vi kliva in i båten, bildligt talat. Komma in i Guds vilja och uppleva hur han säger till oss, det är jag. Var inte rädd. Amen.